Det här är P1, Sveriges Radio.
Myndigheten för psykologiskt försvar anmäler Kalla faktas vallraffande på SD för vilseledande citering.
Jag tycker att det framgår jättetydligt ur programmet att det är ett collage från samhällsdebatten där ämnet varit uppe till diskussion.
Splittring och politisk oenighet när Public Service-kommittén presenterade sin utredning. Men hur omvälvande kan förändringarna bli?
Övergripande skulle jag säga att det blev inte alls så stora förändringar som jag tyckte att det ändå fanns rimliga skäl att förvänta sig.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till veckans avsnitt av medierna. Nu i veckan blev TV4s uppmärksammade granskning om Sverigedemokraterna komplett när avsnitt 2 av Undercover i Trollfabriken publicerades. Vi fick slutligen veta vad TV4 faktiskt hade avslöjat inifrån SD efter flera månader av vallraffande in i partiets kommunikationsavdelning. Efter debatten i veckan har varit minst sagt intensiv och två begrepp har legat i fokus. Desinformation och trollfabrik. Och om man verkligen kan säga att det är det TV4 har visat att SD ägnar sig åt. Att Kalla faktas granskning skulle kritiseras, ja, framförallt av Sverigedemokraterna själva, ja, det var väl ganska väntat. Men mer oväntat var den anmälan till granskningsnämnden som lämnades in under torsdagskvällen. En anmälan som lämnades in av Myndigheten för psykologiskt försvar. Så det är där vi ska börja. Och reporter här är Freddy Rammel.
De upplever att de har utnyttjats, intervjuklipp från dem har utnyttjats på ett vilseledande sätt. Vad säger du om det?
Jag håller inte med om det. Vi har använt klipp från olika program för att skildra den debatt som varit kring trollfabriker och desinformation.
Det här är Fredrik Malmberg, ansvarig utgivare för Kalla fakta.
Så jag tycker att det framgår jättetydligt ur programmet att det är ett collage från samhällsdebatt där ämnet varit uppe till diskussion. Det är bland annat klipp från vårt eget Nyhetsmorgon och det framgår tydligt. Och det är inte alldeles ovanligt att man använder ett collage för att sätta någonting i sammanhang. Alltså ett collage av gamla citat så att säga.
Vi ska komma tillbaks till Myndigheten för psykologiskt försvars anmälan. I det andra och avslutande avsnittet som publicerades i veckan får tittaren mer kött på benen kring det som själva titeln på programmet Undercover i Trollfabriken tisar om. Finns det en trollfabrik inne på SDs kommunikationsavdelning? Vad sysslar den här trollfabriken i så fall med? Och är detta ett hot mot det fria demokratiska samtalet?
Påstår ett riksdagsparti någonting som inte är sant, då är det journalistiskt motiverat att avslöja det.
Jack Werner är frilansjournalist och särintresserad av frågor som rör internet, källkritik och propaganda. Huvudpoängerna som kommer fram i avsnitt 2 är enligt Jack Werner följande.
Det finns en anställd arbetskraft som sitter och ger uttryck för, ger spridning åt sina uppdragsgivares åsikter utan att redovisa att man gör det åt sina uppdragsgivares vägnar. Tydligt, klart motiverat att berätta. Dels så har man visat att man från Sverigedemokratiskt håll är mycket måna om att det här inte får komma ut. Och så har man också på ett sätt genom reaktionen som det här reportaget har fått visat en tydlig innehållsdeklaration i reaktionen där medier har anklagats för olika typer av sammansvärningar och där man liksom har gått ut fullt ut i någon sorts krigsläge snarare än att liksom diskutera det som faktiskt avslöjats.
Till er i detta klägg, politiker, kampanjjournalister, aktivister, vet ni en sak? Vi skäms inte.
Så att det finns absolut det finns utmärkta avslöjanden här. Det här är journalistik av stor samhällsnytta som jag tycker är motiverad att publicera alla dagar i veckan, alla veckor om året. Men det är just definitionsfrågan som är tråkig att den rör till det, för att den rör till det helt onödan.
Definitionsfrågan, ja. Vad kan man egentligen kalla det som TV4 avslöjat? Är det en trollfabrik? Och om det är en trollfabrik, sysslar den i så fall med desinformation? Och är det till och med så att för att någonting ens ska kunna kallas en trollfabrik så måste den syssla med just desinformation? Det är det här som varit ett av spåren i efterdebatten. Ett spår som Jimmy Åkesson i sitt så kallade tal till nationen tog fasta på.
I sedvanlig ordning så ser vi hämningslös kampanjjournalistik också på nyhetsplats och i så kallat granskande tv-program.
Jimmy Åkesson riktar sig direkt mot TV4s Kalla fakta.
Genom utstuderad manipulation, smygfilmande och extrem dramatisering så har man den senaste veckan försökt påvisa att vi, Sverigedemokrater, sprider desinformation och en falsk bild av verkligheten. Det enda man har lyckats visa det är dock hur man själva gör precis det som man anklagar oss för.
För att förstå hur det kom att börja handla om definitioner och begrepp måste vi titta närmare på den drygt 20 minuter långa ansvarsintervjun som Kalla fakta gjorde med Sverigedemokraternas kommunikationschef Joakim Wallerstein efter avsnitt 1. Där han säger så här.
Jag håller inte med på att det är en trollfabrik. Och nyckelordet där är desinformation. Som, det är det som definierar en trollfabrik, att man sprider desinformation. Och Nationalencyklopedin definierar desinformation som spridning av avsiktligt felaktig information.
Kalla fakta tar upp ett par exempel på vad de menar är desinformation som Sverigedemokraterna spridit från anonyma konton. En meme om att Magdalena Andersson vill förgöra Sverige.
Vill Magdalena Andersson förgöra Sverige?
Jag tycker att hennes politik och de förslag i stor del som hennes parti har fallit historiskt har dragit igenom.
Men bara för att du tycker det gör det ju inte sant. Alltså förstå skillnaden, det är ju en åsikt.
Jo, jag förstår.
Och ett klipp där en scen från dockkomedin Team America har rubriksatts med texten En vanlig dag i Malmö.
Det är ju inte en vanlig dag i Malmö.
Alltså, Malmö är väl en stad som har enorma integrationsproblem och dessutom...
Definitionsproblematiken i Kalla faktas reportage har lite grann dragit en sorts våt filt över debatten som har följt. Det har väl varit det största problemet tycker jag. Om man tittar på den i någon mening ursprungliga definitionen av trollfabrik från 2015 då. Då är det en plats där människor är avlönade för att pumpa ut sina arbetsgivares åsikter. Jag tycker att det är olyckligt att man har adderat ett lager till definitionen där man menar att det också måste vara så att man pumpar ut desinformation.
Men just begreppet trollfabrik då, 2015, liksom definitionen, Internet Research Agency, tycker du att den passar in här?
Det som Kalla fakta i alla fall i sitt andra program visade var ju absolut någonting sådant.
Jack Werner tycker att den definitionsförvirringen som också Kalla fakta gör sig skyldiga till har flyttat fokus från det som programmen faktiskt visar.
Jag tycker att det är rörigt att inte skilja på avsändare och innehållsfrågan. Just när det kommer till att göra en sån här granskning med så höga insatser där det handlar om att belägga uppgifter som sedan åratal har cirkulerat men aldrig riktigt liksom kunnat nå hela vägen fram. Där tycker jag att det är viktigt att man är väldigt tydlig med vad det är man belägger.
När jag ser den där ansvarsintervjun, det är ganska långt i den intervjun där det pratas om huruvida Magdalena Andersson verkligen vill förgöra Sverige, vad sanningshalten i det egentligen är. Det är väl inte det granskningen handlar om egentligen?
Nej, det är inte det granskningen handlar om, men vi har också ett ansvar att låta Joakim Wallerstein komma till tals i sina argument.
Fredrik Malmberg, nyhetschef på TV4-nyheterna igen. Från en intervju tidigare i veckan.
Jag menar, när man då wallraffar som är kanske den absolut mest kontroversiella metod man kan använda, då måste också den vi granskar i det här fallet, kommunikationschefen Joakim Wallerstein, då måste han få möjlighet att vrida och vända och komma med sina svar.
Det handlade ganska mycket till slut i stora stycken om vad är egentligen sant och vad är falskt och vilken idiot som helst förstår ju att ingen tror att dockorna i Team America är från Malmö. Mm.
Nej, men det är klart att det är alltid olyckligt när man hamnar i en pseudodebatt, vilket det här kan väl till viss del i alla fall tyckas vara.
Begreppet desinformation har flera olika definitioner. En av dem är just att sprida någonting felaktigt, medvetet, för att påverka en viss målgrupp.
Om man använder den här minimala begreppsapparaten, minimalistiska, då blir det lätt den här diskussionen om det är sant eller falskt.
Men det är inte den enda definitionen, säger Ola Svenonius, desinformationsforskare på Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI.
Ja, det är klart att det är desinformation om man på ett organiserat sätt försöker få folk att tro någonting som alltså så här, vilseleder dem genom att tro att det är spontant uppkommet innehåll. Och det kan man säga utan att liksom recensera SD eller någon annan aktör för den delen. Det är så här, skulle Miljöpartiet eller Liberalerna eller S göra samma sak så skulle det vara exakt lika graverande. Det här handlar om det vilseledande momentet och att det är organiserat.
TV4 lyckas i sin granskning koppla 23 anonyma konton på Facebook, TikTok och YouTube till Sverigedemokraternas kommunikationsavdelning. Det innehåll som delas från kontorna är ofta politiska budskap i form av satiriska memes. Gärna med udden riktad mot de andra partierna i riksdagen. Men tidningen Expo har också avslöjat att det delats memes som frekvent förekommer också inom vitmaktsfären. Som klipp på den amerikanska förintelseförnekaren Nick Fuentes. Eller memes som ljudsats med utdrag ur Una-bombaren, ekoterroristen Ted Kaczynskis ökända manifest.
Med tanke på den här otroligt ändå kontroversiella metoden som ni har använt, känner du att ni har fått ut tillräckligt för att det ska vara motiverat att ha använt sig av den här metoden?
Ja, men det gör jag. Och vi har under hela den här perioden varit beredda att avbryta och sen så inte publicera. Och också steka i så fall allt material som vi i så fall skulle ha haft från de tillfällena. Vår uppgift är att granska makten, och Sveriges näst största parti och dess kommunikationsavdelning är definitivt makten.
Vi ska avsluta där vi började. Och med det byter vi också karaktär på TV4s nyhetschef Fredrik Malmbergs röst. Från krispigt på platsljud till skakig telefonlina.
Ja, ställ en fråga så kör vi.
För som vi inledde det här reportaget med, nu ligger en anmälan på granskningsnämndens bord från Myndigheten för psykologiskt försvar. De anser att deras företrädare har framstått i programmet som att de kommenterar avslöjandet om Sverigedemokraterna, trots att deras uttryckliga myndighetsansvar ligger på att hantera informationspåverkan från främmande makt och inte från inhemska aktörer.
Men alltså, det här är klipp som är tagna ur Nyhetsmorgon där man har diskuterat just trollfabriker och desinformation. Så jag tycker att det framgår jättetydligt ur programmet att det är ett collage från samhällsdebatten där ämnet varit uppe till diskussion. Och det man ska komma ihåg är att det är inte bara myndighetens personer som är med i det här collaget, utan det är flera andra personer, experter som också gör uttalande som handlar om trollfabriker och desinformation.
Nu så väder ju de till er då via den här anmälan att ni ska ta bort de här ljud- och videoklippen med deras företrädare från båda programmen som är publicerade på TV4 Play. Kommer ni att göra det?
Nej, alltså vi kommer låta granskningsnämnden nu ta det här ärendet. Vi tycker att det är relevant att ha med de här klippen.
Men vad tänker du ändå om att en av de myndigheter som faktiskt jobbar med de här frågorna som går in i liksom ämnet i ert reportage känner sig nödgade att faktiskt anmäla programmet till granskningsnämnden? Det måste ju kännas ganska graverande för er del.
De är missnöjda med de citat vi har använt i det här collaget. Det finns ingenting i granskningsanmälan som de vänder sig mot det själva avslöjandet som vi har gjort. Det tycker jag man måste ha med sig i det här.
Sist här hörde vi Kalla faktas ansvariga utgivare Fredrik Malmberg. Vi har sökt Sverigedemokraternas kommunikationschef Joakim Wallerstein och Magnus Hjort, generaldirektör på Myndigheten för psykologiskt försvar. Ingen av dem har återkommit till oss. Och nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från den gångna veckan.
Integritetsskyddsmyndigheten anser att de får granska söktjänster med utgivningsbevis, såsom bland annat Akta Publica och Verifiera. Myndigheten uppger ett pressmeddelande att de tagit emot ett antal klagomål från enskilda personer som tycker att sajternas spridning av personuppgifter är kränkande och skapar oro. Tidigare har myndigheten ansett att det faktum att söktjänsterna har utgivningsbevis och omfattas av yttrandefrihetsgrundlagen gör att de inte kan utreda enskilda klagomål. Nu har det skett en utveckling av europeisk och svensk rättspraxis som gör att myndigheten helt enkelt svänger i frågan och öppnar för att granska söktjänsterna. Efter en lång väntan så har nu mediestödsnämnden sammanträtt för att fatta beslut om vilka tidningar som ska beviljas det nya mediestödet. Men än är inte våndan över för landets stödtörstande tidningar. För mediemyndigheten uppger till medierna att beslut kan meddelas tidigast den 27 maj. Det har varit en fällningskavalkad mot SVT i veckan från granskningsnämnden. Det har varit osakligt, det har varit partiskt och det har rättats fel.
Ja, i veckan kom den, utredningen med förslag på hur public service vägen i framtiden ska utstakas. Men det som skulle bli en bred parlamentarisk överenskommelse över blockgränser och partitillhörighet, ja, det slutade i en splittring och total oenighet. Den här veckan har präglats av den efterföljande diskussionen om just pengar och vilka konsekvenser som kommer med utredningens förslag. Är den statlig svält, skarpa effektiviseringsåtgärder eller helt enkelt inte så omvälvande förändringar alls som presenteras? Erik Petersson har i veckan pratat om den stormiga mediepolitiken.
Så, varmt välkomna till den här pressträffen.
Det var inte en pressträff i veckan när Public Service-kommittén presenterades. Det var tre.
Och med det så vill jag lämna över ordet till dig, Göran, för att kunna berätta om kommitténs förslag. Varsågod.
Tack så mycket för det.
Efter att utredaren Göran Hägglund presenterat utredningen dröjde det inte mer än 15 minuter innan Tidöpartierna höll sin egen pressträff.
Och vi har landat i ett förslag som vi menar är balanserat mot den bakgrunden av att vi har ett extraordinärt säkerhetspolitiskt läge i vår omvärld. Och
för att... 15 minuter efter att den avslutades.
Mitt namn är Lawen Redar och jag är Socialdemokraternas kulturpolitiska talesperson. Och med mig har...
Var det dags för oppositionen?
Vi beklagar att det inte är en enig kommitté som överlämnat sitt betänkande idag. Mycket sent i arbetet har Tidöpartierna valt en intern överenskommelse.
Det största egentligen med public service-utredningen, det är ju faktiskt att partierna inte är överens.
Hanna Stjärne är vd för SVT.
Då har man satt en ära i att vara historiskt. Man har pratat ihop sig, man har sett bortom sina egna partipolitiska tankar och så har man liksom höjt blicken och dragit ut linjerna långsiktigt. Och det gäller ju mediepolitik i allmänhet, men det gäller också public service. Och den här gången så lyckades man inte med det.
Även om det kommit reservationer även i tidigare public service-utredningar som även de handlat om hur mycket pengar bolagen ska få, så är årets lista över reservationer både bra mycket längre och innehållet i dem mer omfattande än i alla fall förra gången frågan utreddes. Den stora konfliktlinjen har handlat om pengarna. Närmare bestämt hur många procent som bolagen ska få räkna upp sin tilldelning med varje år.
Vilken effekt får det för er på SVT?
Det är ju ytterst en oberoende fråga. Att det finns långsiktiga villkor. Att vi kan jobba på, att vi kan jobba oberoende. Vi har ju en viktig roll i att granska makten. Och då kan inte makten hela tiden vara inne heller. Och vi kan inte heller hamna i ett läge där en majoritet vill en sak, en annan majoritet vill en annan sak efter ett val till exempel.
Oppositionen har alltså samlat sig i en reservation som skulle ge de tre bolagen omkring 5,5 miljard kronor mer än majoritetens förslag över en 8-årsperiod. Det har länge varit god sed att besluten som fattas om till exempel finansiering respekteras av partierna över hela tillståndsperioden, även om det skulle bli regeringsskifte. Men i praktiken klubbas finansieringen genom ett riksdagsbeslut varje år. I slutet av oppositionens presskonferens i måndags kom således frågan.
Jag vill bara, om det här då klubbas igenom och det blir ett regeringsskifte sen, är det här något som ni som fanns för att kunna driva?
Om det här klubbas igenom och det skulle bli regeringsskifte, är det något ni önskar att få kunna riva upp? I något form av nyckelögonblick tittar Socialdemokraternas Lawen Redar på Miljöpartiets Amanda Lind. Ett liggande, några flackande blickar och en halv handgest. Och en lite för lång tystnad senare blir det till slut Centerns Katarina Deremar som tar till orda.
Tillståndsperioden är ju 8 år och det är ju det som gäller idag. Och det får ju vi tugga i oss, men det är 8 år.
Det är där, och sen, ja, kör. Nej, jag tänker att det är därför som vi också sträcker ut.
Det bästa är ju om man hade kommit överens på tvärsen och enats och sagt det här är de långsiktiga villkoren som ska gälla. Och nu kommer det vara en remissbehandling, det kommer ju vara en fortsatt diskussion. Den diskussionen har nog varit extra het, eftersom det faktiskt var liksom tydligt var att det fanns en skillnad i utredningen. Så den diskussionen kommer nog att fortsätta.
I bolagens nuvarande villkor räknas medlen upp med 2% varje år. I majoritetens förslag för nästa period kommer bolagen få 3% första året, 2% de 4 följande och sen 1% uppräkning de sista 3 åren. Och även om det här är en flackande kurva så blir det totalt mer pengar över de 8 åren än om man hade fortsatt med en 2-procentig uppräkning varje år. 166 miljoner mer, närmare bestämt.
Som jag läser det så är det ändå så att det här blir en gradvis nedmontering av Sveriges Radio under nästa tillståndsperiod.
Cilla Benkö är vd för Sveriges Radio.
Jag ser inte att vi kommer kunna fortsätta att leverera allt vi gör idag med den här ekonomiska ramen, och jag är också bekymrad över att det kan gå ut över vår förmåga inom ramen för det civila försvaret. Inte för att vi inte kommer att prioritera det, men det är förknippat med extremt mycket högre kostnader idag än någon tror jag riktigt förstår.
För den ekonomiska ramen, om man räknar på liksom utslaget över de här 8 åren, så är det ändå lite mer pengar än den 2-procentiga uppräkningen ni får nu över 8 år. Är inte den ekonomiska ramen i stort sett detsamma?
Ja, fast det är ju det jag har svarat på också de senaste dagarna, att vi har aldrig tänkt att vi inte ska behöva effektivisera verksamheten. Utan man måste titta på var befinner vi oss nu och så titta framåt. Och det vi blev ombedda att göra var just det. Och då kommer vi ändå fram till att med den här modellen så saknas det 2 miljarder under de här 8 åren. Och det beror ju på extraordinära orsaker. Det beror på att vi har haft nu ett antal år tillbaka väldigt hög inflation. Det har höjt kostnadsläget för många saker som vi kommer att behöva. Vi har ett krig i vårt närområde som vi inte hade. Vi har en höjd terrornivå. Vi har en situation med mycket desinformation. Det gör att vi måste lägga väldigt mycket mer pengar på säkerhet och beredskap. Och vi har fått en prognos kring distributionen som visar att den kommer inte gå ner, utan den kommer gå kraftigt uppåt. Och alla de här sakerna kan vi liksom inte välja bort. Vi kan inte välja bort distributionen. Vi kan inte välja bort säkerhetsläget. Och vi kan inte heller välja bort att vi sitter i fastigheter som är från 60-talet och måste renoveras. Och får vi då inte de här 2 miljarderna, ja, då måste vi effektivisera och rationalisera och spara ännu mer. Och då kommer det på Sveriges Radio att gå ut över program och ut över anställda. För nästan alla våra pengar går till det. Så jag ser liksom ingen annan lösning.
Övergripande skulle jag säga att det blev inte alls så stora förändringar som jag tyckte att det ändå fanns rimliga skäl att förvänta sig.
Per Andersson är redaktör för SVTs Kulturnyheterna.
Med tanke på att 3 av de 4 Tidöpartierna sedan en lång tid tillbaka har klart och tydligt förordat ett smalare uppdrag åt public service.
Per Andersson tycker att den största nyheten från den här utredningen är formuleringarna som pekar ut, eller kanske snarare inte pekar ut, den digitala vägen framåt för bolagen.
Det jag tyckte var viktigast, det är det som Hägglund sa ganska snabbt på presskonferensen också, att public service-uppdraget är inte ett multimedialt uppdrag. Och han lade till på presskonferensen att public service-uppdraget innebär inte rätten att driva webbtidning.
Exempelvis har bolaget inte i uppdrag att bedriva en webbtidning.
Varför är då det här så viktigt? Göran Hägglund rör sig med två laddade begrepp här, menar Per Andersson.
Det är ju laddade termer därför att SVT skulle bedriva en webbtidning. Det är ju så tidningsutgivarna och kritikerna på den sidan har beskrivit under en längre tid. Termen multimedialt uppdrag, den tycker jag är väldigt laddad eftersom det är precis så SVTs företagsledning brukar beskriva nyhetsappen som SVT gör. Det är en videodriven multimedial nyhetstjänst online.
Det här är något som går tillbaka till en gammal strid mellan tidningsföretagen och public service. Tidningsföretagen har länge velat se en uttrycklig begränsning av hur mycket text SVT och SR får publicera på sin sajt och i sina nyhetsappar. I den här utredningen blir det ingen sån begränsning, men det blir skarpare formuleringar. Istället för att bolagen bör vara försiktiga med text, ska de nu vara försiktiga med text. I det nuvarande sändningstillståndet står det att bolagen bör få bedriva en multimedial nyhetsverksamhet.
Det som ju nu beredningen uttryckligen säger att det köper vi inte. Ni har inte ett multimedialt uppdrag. Det tror jag nu att de i företagsledningen på Sveriges Television sitter och lusläser och grubblar över.
Ordet multimedial finns ju med i sändningstillståndet nu. Det är därför vi har använt det uttrycket.
Hanna Stjärne på SVT igen.
Det finns inte med framöver och vi kommer att fortsätta utveckla video. Sen om det innebär något annat mer konkret i vår nya tjänst, det får vi ju se och titta på framåt.
Just den där balansen då mellan liksom text och video som mycket av den här diskussionen liksom kokar ner till. Tror du utifrån vad utredningen nu presenterar, kommer ni behöva förändra den balansen?
Det får vi ju titta på. Den här utredningen presenterades bara för några dagar sedan. Den är 600 sidor. Så det kommer vi behöva titta på framöver. Men vår intention är att fortsätta utveckla video i nyhetstjänsten.
En annan nyhet från utredningen som hamnat lite i skymundan i veckan är den om antalet kanaler.
Det här var ju en sak som jag hajade till lite grann under den här presskonferensen. Att man tar alltså bort... föreslår att man ska ta bort kravet på 4 kanaler vardera.
Martin Ahlqvist är före detta redaktionschef på Svenska Dagbladet och skrev i en krönika i Dagens Media i veckan att vi kan vänta oss färre kanaler framöver.
Det är ju en stor nyhet. Jag har pratat väldigt mycket om behovet av att eventuellt slå samman public service-bolagen. Men om man istället sätter sig i tittarnas och lyssnarnas perspektiv, då är ju det här med kanalerna en mycket större nyhet. Det är där det kommer att märkas. Jag tror inte det är osannolikt att under den här perioden, framförallt andra halvan av den, det är inte osannolikt att vi ser nedläggning av någon eller några kanaler.
Vilka ryker i så fall?
Det blir väl lättare att säga vilka som lär bli kvar. Och när det gäller Sveriges Radio så liksom den lokalradion och lokalstationerna och P1 och även P3, det är svårt att se hur man skulle lägga ner någon av dem.
Man går från minst 4 kanaler till 2 till 4 kanaler. Vilken betydelse kommer det där få?
Det vet vi inte ännu och jag ska vara tydlig på att i dagsläget har Sveriges Radio inga planer på att göra färre kanaler i marknätet. Av våra 7,3 miljoner lyssnare så är det fortfarande 6,7-6,8 som lyssnar på vanlig radio, alltså det vi kallar för linjär radio, och av dem så är det 6,3-6,4 miljoner som lyssnar analogt i en FM-radio. Så vi sitter där fortfarande och kommer att behöva ha de här 4 kanalerna, så vi har inga planer just nu på att dra ner kanalerna. Men vem vet hur det ser ut framåt?
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Producent var Erik Petersson. Ljudet skötte Johan Hörnqvist. Och jag heter Martina Pierrot. Och om en vecka så är vi tillbaka igen med ett splitternytt medierna. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.